Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 261 utav Svenska FPL-podden. Vi är i Double Game Week 25 nu när vi spelar in tisdagen den 20 februari. Men vi står inför Blank Game Week 26 som vi framförallt ska lägga fokus på i den här podden. Och agendan för dagens avsnitt är att vi kikar in i våra byggen lite kort. Jag tänker att vi inte ska stanna här så länge. Som sagt spelar vi in på tisdagskvällen när Manchester City och Brentford-matchen pågår. Dessutom har ju Liverpool sin andra match kvar, även fast jag tror att det är ganska få som har Liverpool-tillgångar som är hela. Det finns väl knappt att de får ihop lag. Vi ska prata veckans punkter och här kommer vi lägga lite extra fokus just på Blank Game Week 26 där folk kommer ha lite tufft att få ihop lag om man inte drar chip eller tar lite minuspoäng, tror jag, i de allra flesta fall. Vi ska prata kring det och tankar. Vi ska även kolla just kopplat till Liverpools alla skador. Dessutom blank nu i 26 så kommer nog många att kolla på och ersätta sina Liverpool-spelare och vi kollar lite olika vägar man kan välja och vart man går. Sen har vi valt att även kika på ett wildcard för Game Week 26. I förra veckans podd så tog vi ut ett free hit-lag för 25, även om inte någon av oss var speciellt intresserade av att dra det. Samma här, även om ni inte har tänkt dra wildcards, tror jag det finns ganska mycket fördelar att se lite på vilka spelare man kollar på i ett wildcard 26. Men sen finns det även vissa lag som är uppsatta för att dra ett wildcard. Så att jag har tagit ut ett lag och vi ska prata lite runt det. Vi kommer med det även denna vecka skippa veckans rekommendationer. Det kommer bli det när vi pratar Liverpool-ersättare, så är det ju nästan på varje position som blir aktuellt. Och sen dessutom så kommer vi nämna spelare i wildcard 26 som är rekommendationer att ta in. Kapitens diskussion för Game Week 26 ska vi hinna klara av och även svara på lite lyssnarfrågor. Fredrik, det är ett mastigt avsnitt vi har framför oss.
Ja, men det fattas bara annat när vi nästan på sekunden har gjort 2/3 av säsongen. Visst har jag räknat rätt, tror jag, att det måste bli att vi har tagit oss så pass långt.
Ja, men precis. Vi har Arsenal har Champions League 8:e i veckan, spelar väl mot Porto imorgon onsdag. Ditt kära Liverpool har sin andra match kvar här i 26an, i alla fall nu när vi spelar in. Dessutom kan vi konstatera att här i Game Week 25 så har vi första gubben som gick upp på 10 gula kort. Har du koll på vem det är, eller?
Det har jag mycket väl, utifrån att de ska ju upp och möta Manchester United och det kommer vara ett oerhört avbräck för Fulham att inte ha Palinha med då.
Ja, jag tycker som United-supporter inte alls att det är speciellt tråkigt att han är borta, utan det är rätt skönt. Sen så kan man inte räkna hem någonting, men han missar ju kommande två. När man kommer upp på 10 gula kort då är det 2 matchers avstängning, så han missar United nu i 26an och sen missar han Brighton i 27an. Och det är ju inte positivt för Fulham att sakna honom. Det är ju en nyckelspelare. Även om det inte är en FPL-spelare kanske, så boostar det FPL-potentialen för United och Brighton-offensiv kanske.
Mm, verkligen.
Vi kan väl även snabbt bara konstatera, vi ska inte gå in i någon avstängningskoll, men Bruno Guimarães och Jackson i Chelsea är uppe på 9 gula. Och Jackson har ju verkligen lugnat sig. Han hade väl 8 gula efter typ 8 game weeks, kändes det som. Ja, nej, han står på 9 tillsammans med Bruno Guimarães. Sen så finns det ju intressanta FPL-alternativ som står på 8 då, framförallt i Darwin Nunez och en Anthony Gordon i Newcastle. Yes, kan vi konstatera det? Jag var tvungen att kika lite på statistik på Palinha. De 6 matcherna den här säsongen då Palinha inte har spelat Fulham har man förlorat 5 och man har släppt in 18 mål på de 6 matcherna. Så att det är en viktig kugge för Fulhams defensiv där och stänga igen mitten. Så det är både gott för United. Hoppas inte jag jinxar någonting nu.
Det får han ju lite fundera på, vad hade hänt om det inte hade brustit. För han var ju i München och var liksom redo att skriva på för Bayern där. Och vad hade hänt om han hade gått? Hade Fulham varit indraget i bottenstriden då? Det är väl inte helt osannolikt kanske.
Mm. Hade Bayern sett bättre ut kanske?
Kanske det också.
Ja, det här, vi ska inte prata så mycket om Bundesliga och Bayern München, utan vi tittar väl in i våra byggen. Och som jag sa, jag är inte så sugen att hålla på och prata om exakt hur många poäng vi har. Och liksom, men vi kan väl konstatera att ja, men både du, jag och Stefan drog triple captain. Fick ingen utdelning för det i de tre första halvlekarna för City. Och får vi se om man kan göra någonting. Det är väl, man känner sig lite som en matadoren i tjuren Ferdinand. Liksom, han sliter av sig tröjan och liksom, gör någonting, stånga mig. Ja. Men ja, vi får se vad det blir med det. Och gröna pilar ser det ut att bli. Det finns inte så många spelare som kan straffa oss heller, tror jag. Inte jättemånga som kan göra så mycket mer för oss heller, sett till alla Liverpool-skador och sådär. Men du och jag sparade vårt byte, så vi har två fria nu, vilket kommer behövas. Stefan plockade ut Trent som vi visste var skadad, och plockade in Gabriel, fick nollan på sin Arsenal-försvarare där. Och vad finns det att säga egentligen? Vi ligger väl liksom exakt nu, gå in på fblgameweek.com, sidan som vi använder för att kolla liksom live vad man står på poäng. Jag har 72 poäng, Stefan har 71, du har 69, och sen som sagt är det ju uppe i spel. Vi har lite olika spelare men ganska lika. Ja, jag vet inte, vi behöver kanske inte prata så mycket mer där. Vi kan väl snarare gå över och kolla lite på vad du har för tankar nu. Du pratade lite i förra avsnittet om att kanske ja, men bara göra ett byte och spara, så du skulle ha två till 27 när vi vet resultatet i FA-cupen och lite mer om Blank Game Week 29. Fortfarande kvar på det? Jag ställer mig lite frågan till den taktiken.
Alltså det är ju fortfarande, på ett sätt hade det varit himla trevligt, för i och med att vi kommer att veta förhoppningsvis då, om det inte blir omspel i alla matcher, så mycket mer inför 27an, och jag sitter med 10 spelare med match. Så att göra Diogo Jota till Douglas Luiz gör att jag sätter upp mig för en 11 med match. Sen är frågan, får Estupiñán starten? Kanske inte. Är liksom så fall något att hålla i handen? Nej, absolut inte. Men jag är inte heller, alltså jag sitter trippelt City, de har match. Sitter med liksom dubbelt Arsenal. City kommer sitta med trippelt Villa som har en fin match. Så att jag är inte superrädd att så mycket som kan straffa mig. Ja, det är ju i så fall det enkla bytet att plocka ut Darwin, Nunez. Sen är bara frågan vem man ska ta in istället. Det enkla bytet att plocka in är ju en Dominic Solanke. Som ju har fin match i 27an. Och sen så vill man ju ha honom till dubbeln i 28an. Nu är det osäkert på om han har match 29an, men oavsett vad så kommer jag vilja ha honom innan. Så att Darwin Nunez till Solanke är väl ett byte som skulle kunna ske också, utöver det som troligtvis är Jota till Douglas Luiz.
Jag behöver ju göra 3 byten för att få ihop en 11. Men sitter ju inte med exempelvis Estupiñán. Mest osäkert för mig är väl om mina 3 City-gubbar som är Haaland, Foden och Walker, som har fått dubbelstarten här i Double Game Week 25, om de även kommer få starten i 26an allihopa. Men jag tror, oavsett, skulle jag göra fler än 3 byten skulle jag ändå vilja starta mina City-gubbar och ta chansningen på att de får starten. Och sen är väl risken att de ändå byts in. Skulle jag göra fler byten så känns det, och det är dessutom spelare som jag inte vill byta ut. Den enkla för mig är att göra trippel Liverpool byta ut Trent, Jota, Darwin och ta en -4, och sen sitta kvar då med blank spelare som Cole Palmer i Chelsea, Richarlison i Spurs och även skadade Pedro Porro, som jag vill ha för 29. Jag tror att Porro ska vara tillbaka tills dess, om det inte blir några bakslag. Och Liverpool-spelarna, det har jag ju pratat om tidigare, jag tror att det är många som kollar och avlastar om blank nu, en väldigt trolig blank i 29an, och dessutom City som ska klämmas in däremellan. Så att det känns som ett perfekt läge att kliva därifrån och sen kliva tillbaka till Liverpool med ett wildcard i 30 eller 31. 31 checkar jag då kanske på framförallt. Så vi ska ju prata, vi har ju en veckans punkt som är Liverpool-ersättare, så jag tänker att jag inte behöver berätta nu exakt vilka spelare jag kikar mot. Det blir lite att upprepa sig, men det finns lite olika vägar att gå där. Du nämnde Luis i Aston Villa som en ersättare till Jota exempelvis.
Yes.
Bra. Vi ska rikta ett stort tack till alla er som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl. Stötta med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Tillgång till messenger-trådar. Dina quiz vet jag, det trillade in någon ny Patreon som skulle ha någon lagträff med fotbollen och lite sånt där. Och, ja, det är, välkommen in i värmen ni som vill hänga med oss på Patreon där i Messenger-trådar och i Discord-kanaler och sånt. Det var länge sedan vi körde någon livesändning i Discord, men vi har ju uppkommande wildcard som ska dras och så, och då brukar det alltid kunna resultera i någon Discord-sändning, så att det kommer nog ske här inom kort.
Absolut.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans punkter då. Jag tänker att vi börjar prata blank game week 26. För det är verkligen vad vi har framför oss nu. Och med det även lite problemspelare som har match i game week 26. Första frågan då. Jag har ju, behöver som sagt göra tre byten. Har två fria. Skulle du säga att man måste ha 11 gubbar i 26an, eller skulle man kunna klara sig nöja sig göra två byten och inte ta minuspoäng?
Nej, jag tycker absolut att man kan klara sig med till exempel 10, kanske till och med 9 om man har väldigt, väldigt bra spelare. För att kollar man på de som kommer att ha 11, så det är ju väldigt, väldigt få som kommer sitta med 11 spelare som är bra med bra match. Alltså, det är ju de här utfyllnadsspelarna med 10 och 11 som kanske kommer plocka 1 och 2 poäng och börja dra minus för dem. Nej, då hade jag hellre, jag hade varit noll orolig. Och det är ju det som gör att jag väger faktiskt att spara ett av mina två fria, att gå in med 10 spelare. Låt säga att Estupiñan blir kvar på bänken. Ja, men det är inte det som kommer fälla avgörandet om jag gör en bra game week eller inte. Så att jag tycker inte att man ska liksom hetsa in för att fylla laget. Det är liksom en för dålig omgång för det. Är min känsla.
Mm. Jag tycker att omgången är rätt okej. Det finns en del spännande matcher. Problemet är ju lite beroende på vad man har för chipstrategi. Och här tycker jag man kan ha in det. Måste man ha 11 gubbar? Nej, jag håller med dig. Det behöver man inte. För det är många som kommer ha med Charlie Taylor som sin 11:e gubbe. Och du pratar Estupiñan. Och det finns lite så här, ja, men, halvdassiga gubbar ändå i lagen. Att man då har 10. Och sen, vilka 10 är det? Är det då att du har 10 med Estupiñan och vad heter han som du har? Trusty.
Ja.
Och liksom, är det då 10? Ja, men då får man väl kanske ta en, liksom, en funderare. Men det är 10 liksom, gubbar som man tycker ändå är rätt bra. Det är inte hela världen. Men jag tycker också att det är ett bra läge att ta minus om man liksom har en plan för sin chipstrategi framåt. Och det skulle jag verkligen vilja slå ett slag för. Att ha en plan hur ni ska lösa 29an. Och det kommer påverka vilka byten ni vill göra. Sen behöver ni inte låsa er till den planen. Men att ha den planen och jobba mot den i alla fall. Det skulle jag verkligen starkt rekommendera. Och till exempel som för mig, där jag vet att min plan, det är att inte dra free hit till 29. Jag har heller inte plan, även om jag inte har stängt dörren, få dra ett wildcard till game week 27. Och då så tycker jag det är ett bra läge att kanske ta minus nu. Gör de här 3 byterna och ta med -4. Ta in gubbar som underlättar för den strategi som jag har i huvudet att jag ändå vill följa. Så resonerar väl jag med det. Att jag ska jag klara Game Week 29 utan chips, ja men då kommer minuspoäng behöva dra senare i alla fall. Då kan jag lika gärna ta dem nu om de hjälper mig att få lite poäng här i blank Game Week 26.
Ja, men absolut, det är väl vettigt att just väga in hur man har tänkt så man inte står där i 29 och tänker, åh hur fan blev det här nu? Utan ja. Det blir ju ändå en väldig skillnad på om du tänker att du ska försöka klara rutan, så blir ju men antalet attraktiva spelare att byta in, det minskar ganska rejält. Men i alla fall så som vi vet just nu vilka som har matchen, vet vi att det är åtminstone något ytterligare lag som kommer att ha match i 29an, men vi vet inte vilket lag. Det är det som är problemet.
Nej, ja. Det är stökigt. Vi kommer veta mer om det som sagt efter Game Week 26 i alla fall.
Yes.
Men så här, och om man inte har planer på att dra ett wildcard eller free till 29 som jag har, då är det ju läge att kolla mot spelare och byta in den här veckan i kanske Aston Villa, West Ham United, Brentford, kanske framförallt de tre. Tottenham har ju också match till 29 definitivt, det vet vi. Däremot har de ju blank nu i 26, så de kollar man ju inte mot. Sen har Burnley och Fulham match den här veckan och i 29 också, men svårt alltså att börja gräva därefter vettiga FPL-alternativ tycker jag. Om man då kollar lite mer mot de här problemspelarna, så har vi fått en lyssnarfråga från Patrik Andersson kring Estupinjan. Han undrar behålla eller skicka nu, han verkar roteras rätt friskt, samtidigt som man då gärna vill spara byten, och plus att om man får starten så är det ändå Everton hemma som är nu i 26an.
Och där tänker jag lite så här att, men sitter du med ett lag utan Liverpool-tillgångar, vilket är kanske inte så sannolikt, men hade man gjort det, då hade det ju liksom varit ett ganska enkelt byte. Även om han får starten, visst det är ju en fin match, men det är kanske inte favorit på det direkt. Men det är klart, jag sitter ju hellre kvar med en Estupinjan som har match, som ändå har chans att få. Han har ju fortfarande chans på starten, en chans att få ett inhopp. Och skeppar liksom en Liverpool-tillgång som med all sannolikhet kommer att sjunka i pris, som inte har match, som förmodligen blankar i 29an. På listan över spelare som jag är sugen att byta ut, så kommer han ju ändå en bit ner på listan. Inte längst ner, men båda Liverpool, mina Liverpool-tillgångar, jag sitter på två, kommer ju före. Du var inne på att man sitter med trippelt Liverpool, ja men då kanske det är de tre man också kikar på att avlasta här. Före en sån som Estupinjan. Sen är det ju liksom ingen kanonspelare att sitta på, så ja, det är ju lite av en problemspelare i känslan just nu. Men sen vet vi med De Zerbi, det kan svänga snabbt också. Det har liksom inte riktigt läckt ut vad det är som skaver. Om det är någonting som har skurits mellan dem, eller om det är något fysiskt liksom, som gör att han inte är i riktig form. Han får ju ändå inhoppen, så att han är liksom inte helt i frysboxen. Det är lurigt med Estupinjan. Men jag blickar ändå mot att liksom, han får sitta kvar så länge, och i värsta fall så får han kanske skeppas här i 27-28 någon gång. Ifall vi ser att det inte blir så mycket mer speltid.
Ja. Jag tycker att det är en oerhört svår fråga. Jag håller med dig att det kanske, jag hade prioriterat, om man gör ordningen, hade jag först tagit ut mina tre Liverpool-spelare och tagit minus 4 eller minus 8 beroende på vad man har sparade byten och så. Och sen gjort en avvägning hur jag tänker kring Estupinjan. Och jag tror väl, han kommer säkert få någon speltid. Han kan få starten, men kanske troligare att det blir ett inhopp här. Och då tar man den poängen. Men jag tror så här, även om det kan svänga fort som du säger, så kommer det här vara en problemspelare framåt. Och anledningen till att jag säger det är att du säger att han får inhoppen. Absolut, vad fick han, 10 minuter eller något sånt nu? Men Lamptey som har tagit hans plats, han kliver ju av i halvtid på grund av att han har tagit ett gult kort. Då, varför är det inte Estupinjan som kommer in och ersätter honom? Det sätter lite så här griller i huvudet för mig. Eller hade gjort om jag hade suttit med Estupinjan. Det borde vara liksom det raka bytet. Men han verkar inte vara liksom föredragen att ta den platsen. Dessutom då, Lamptey är en sån spelare. Hade han fått 90 minuter, då hade jag kunnat känna mig ganska trygg med att ja, men han spelar inte så snabbt igen en till start och liksom med skaderisk och sånt. Nu fick han 45 minuter sen, så han borde vara redo här. Så att jag tror att det är favorit på att Estupinjan börjar på bänken och att han får ett inhopp och liksom kanske få spela 20-30 minuter i Game Week 26. Och det är ju såklart en liksom hobbygissning från mig, men det är det jag känner. Och som sagt, just det här att Estupinian inte ens ersätter Lämte i det raka bytet som ändå görs här i 25an, jag tycker det är lite så här olycksbådande.
Och det är väl i ett liksom rakt byte som är fritt, alltså om du sitter med fria byten och plockar honom, känns det ju som en, ja, men det är ju inte så att det tar emot på något sätt, utan det är ju mer de två aspekterna, att du har spelare som blankar helt, som inte har någon match, och sen det är surt att dra -4 och så får han starten. Då ska det ju mycket till att man ska hämta hem det. Eller så ska det vara verkligen en öppnare för att du ska få in någon, du verkligen vill in och ställa om lite och sådär. Så jag vet inte, jag tror att man kan liksom, låt säga att han får det där 15 minuter sina hoppet och tar en pinnare. Ja, men ta det i 26an och sen så, så använd byterna i 27 och 28 för att ställa av honom i så fall.
Ja, och jag tror att du kommer behöva göra det. För sen är det ju, nu har Brighton bra match här i 26, 27, 28. Sen är det ju tufft, förmodligen blank 29an då de annars skulle möta City. Sen är det Liverpool, följt av Brentford och Arsenal. Så att schemat sen, är, liksom, om saker skulle skiftas över lite tid, ja, men då vill du ändå inte ha honom. Så att jag tror att det här är en gubbe som man bör kolla på och avyttra på något sätt. Men som du säger, jag tror inte, om jag försöker sätta mig in i den sitsen, jag tror inte jag hade tagit minuspoäng för att byta ut honom för Game Week 26. Annars då, problemspelare, det beror ju på hur man ser på det. Jag blev ju glad när vi fick startuppställningen för City idag. Mina tre City-gubbar i Walker, Foden och Haaland startar. Vi ser Ake som många gick till i försvaret och räknade med dubbla starter. Han börjar bänk, vi ser Kevin De Bruyne börjar bänk. Men sen kommer ju som sagt när det blir en dubbel, då, ja, men då kommer helt plötsligt nästa Game Week snabbt in på. Så att känner jag mig trygg med att Walker och Foden och Haaland kommer få starten i 26an? Nej, det gör jag inte. Haaland känner jag mig väl mer trygg med än Walker kanske framförallt, men även Foden till viss del. Någon rotation. Det känns som jag ska ha en jäkla flyt om jag får trippla starter på alla mina tre City-tillgångar här.
Ja, jag sitter ju på samma tre, så att jag har lite samma huvudbry, men så kollar jag lite på Citys spelschema där och ska han tajma in det rätt här nu, så ser jag ändå ett case för att alla tre ska få starten mot Bournemouth borta. Det är ligan, det är viktigt nu liksom och ta de här tre poängen, och det är ju på lördagen de möter Bournemouth, den har de Luton i FA-cupen på tisdagen, då kan jag se en sjuk rotation, att alla de här tre spelarna får, om ens börja ha en bänk i värsta fall kanske, ja, men det är väl typ det med bänken liksom. För sen kommer ju derbyt mot United på söndagen. Så att de ska hamna rätt i liksom rotationsfasen, då borde de få starten även mot Bournemouth. Så att, jag lever på det hoppet.
Och här är väl liksom ännu mer tydligt än Estupinian. Du tar inte minus för att plocka ut City-gubbar, även om man är liksom lite osäker till kommer han få starten eller inte. Det är inte. Men jag tycker att det är någonting att väga in när man kollar på sitt lag. Men jag har fullt lag. Vad är det för gubbar du har och hur trygg känner du dig med att de kommer starta? Det tycker jag ändå är något att väga in. Andra problemspelare. Vi såg en Archer som var borta ut truppen på grund av skada. Men det är inte så många som sitter med honom längre. Det finns ju så oerhört många fina anfallsalternativ. De här tre platserna räcker ju inte till riktigt. Så att, har du någon annan spelare som tänker så här, den här gubben, alltså som ändå har match i 26an som ägs utav en del spelare?
Nej, men kanske inte spontant som där just för själva starten. Inte många som sitter med typ Trusty där, men vi pratade ju lite i vår intern chatt att hans chans till speltid ökar ju när Holgate gjorde, är det säsongens vidrigaste tackling på Mitoma eller?
Vi får väl se om Anel går in och liksom övertygar klubben och överklagar det röda kortet. Det är väl det som är emot då.
Ja, det ska mycket ska lojalitet till för att tycka att det är felaktigt. Alltså, har ni inte sett den så ja, det är ju på egen riskning och kolla. Det är ju ett knä som hade kunnat varit tack och godnatt om det hade, man hade haft benet i marken. Nej, men så att det, i övrigt så är det väl... Det är ju, jag skulle säga att det är väl mer de här spelarna som man känner att som man gärna hade haft på bänken i en vanlig game week. Jag sitter på någon som Sofall till exempel. Visserligen med Brentford hemma, okej match, men vi vet ju West Ham bakåt. Är ju ingen höjdare. En del sitter säkert på Areola i mål. Och det är inte så mycket att göra. Det är bara spelare, de här spelarna som har match. Mm. Men det är väl någonting att väga in, lite som du var inne på. Att okej, dels får de spela. Vad kommer de kunna generera för poäng? Det kommer inte vara några starka elver, starka byggen som ställs ut i Game Week 26 jämfört med andra Game Weeks. Det kan vi väl konstatera.
Nej, så är det. Det blir ju... Och prata ännu mer Game Week 26. Den här punkten glider ju nästan redan in på det. Vi har pratat om det redan. Liverpool ersättare. Och ja, men det här blir ju ungefär som en normal reksektion. För vi kommer behöva prata försvarare, mittfältare och anfallare. Och målvakter skippar vi även om Alisson är out. Det är väl inte så många som sitter med honom, tänker jag. Och när man kollar på Liverpool ersättare och vilka byten man ska göra här för Game Week 26, då kommer vi tillbaka till det igen kopplat till chipstrategin. Och här behöver man nog ha en liten tanke för hur man har tänkt att lösa Game Week 29. Men också, som sagt, jag har nämnt det tidigare, jag har inte helt stängt dörren för ett wildcard i Game Week 27. Skulle det vara så, ja, men då är vi på de här one week punts som vi brukar prata om. Och det finns ju också lite lägen att gå på den här veckan. Ska vi göra som vi brukar göra med rekan och börja i de försvarsleden?
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag.
Och här är det ju spelare som Trent som är skadad. Men Van Dijk, Bradley är ju också spelare som folk har gått på här inför Liverpools dubbel. Som man nu kan kolla på och avlasta. Om man då som mig kikar på att inte spela free hit 29 så är väl... Det är en villaförsvarare som många pratar om. Alternativt den som jag kanske håller högst just nu i Reguljon i Brentford. Och om vi startar där då, icke-free hit tillgångar. Villaförsvarare. Jag har väl liksom höjt vissa frågetecken kopplat till Villas försvar. Här med en hel del skador både på defensiva mittfältan Kamara men också liksom på mittbackarna. Pau Torres är nu tillbaka. Vi har en Matty Cash ute till höger som borde ha en ganska trygg plats så länge Konsa är borta i alla fall. Moreno till vänster men Luka Ding är tillbaka. Hur väger du Villaförsvararna?
Jag tycker nog Matty Cash är den som är mest attraktiv av dem. Också den jag ser högst uppsida på när han får bomba på sin kant där. Så att det är väl han som det lutar åt att jag liksom håller högst av dem. Och nej, men någonstans blir ju, blickar man mot att klara 29 utan free hit, då är ju tre villaplatser, de är ganska återvärda. Så där gäller det verkligen att tänka efter hur man ska nyttja dem så. Matt Cash landar jag nog i. Hur tänker du kring mittbackarna? Det är ju lurigt där när liksom tillbaka efter skada, Pau Torres inte spelat än. Det är ju bollstyr att kliva rakt in. Och jag är väl ingen fan av Longley, det kanske inte du är heller. Men alltså, det är ju inget, så det finns ju noll liksom säkerhet på att Pau Torres bara kliver rätt in i elvan direkt. Han skulle ju kunna vara 80-85% och börja bänken liksom.
Jag känner mig trygg med Pau Torres nu efter efter han fick 90 minuter i 25 man mot Fulham. Och tänker att med de skadorna de har så kommer han spela. Det enda risken är ju att om de har stressat tillbaka honom att han ska få något bakslag på grund av liksom övrigt när Mings, Diego Carlos och Konsa är skadade. Men jag håller nog inte med dig. Och det är väl bra att vi inte är överens om allting. Jag håller Pau Torres som ett liksom, bättre FPL-alternativ än Cash. Vänsterkanten håller jag mig helt ifrån. Eftersom jag, där ser jag ju egentligen högst uppsida om jag ska vara ärlig. Du pratar om Cash. Men där är ju också den absolut största risken. Att Villa ska börja spela i Europa nu igen. Och då är det väl perfekt läge att börja rotera Moreno och Ding. Så det tror jag kommer ske, och jag vet inte vem som kommer spela i Premier League och vem som kommer spela i ligan. Så att nej, den känns långt bort. Men anledningen också till att jag inte är så såld på cash, det är att vi nu på senare tid har sett allt mer att liksom den offensiven som du pratar om med cash som bombar på, det bombar framförallt på vänsterkanten här med Alex Moreno. Och det gör att Cash får en ganska defensiv roll. Så jag ser liksom inte hans uppsida som så mycket större än en mittförsvarare i Pau Torres. Så där känner jag mig då tryggare med Paus plats här framåt. Vi har ju en Konsa som ändå är liksom knäskadad men förväntar tillbaka ganska snart. Och då helt plötsligt så... alltså Pau Torres, så länge han är skadefri så kommer han starta i den där backlinjen. Cash plats känns inte riktigt lika given, och som sagt, när han då inte bombar fram på samma sätt så lockas jag inte av det. Och det gör ju egentligen att för mig, nej, jag lutar nog att gå mot Reguilón i Brentford som ersättare till Trent den här veckan. Det är min känsla, han tar fasta situationer, han bombar på. Där kan vi snacka någon som verkligen såg ju assisterna fick här i Game Week 25, då han helt plötsligt bara dyker upp längst fram som en jävla spjutspets. Han slår, rakar ju Tony in hans returen på Reguljons skott. Det är den assist han får. Och jag tycker att han ser spännande ut i den offensiva positionen. Räknar väl inte med så mycket nollor. Och matcherna mellan 26 och 29 är väl liksom inte kanon på något sätt för ett Brentford som ändå har haft det lite tufft nu. Men jag kommer bänka honom i 27 och 28 när jag möter Chelsea och Arsenal. I 26an och West Ham borta. Ja, men West Ham, där kan han absolut få offensiv utdelning, tänker jag. Mm. Och i 29an så är det ju en kanonmatch mot Burnley. Även om det är borta matcher både 26 och 29. Så ja, jag är beredd att ta en chansning på en Reguljón ändå. Hur väger du Villa försvarare mot Reguljón?
Jag skulle säga att man får liksom nästan gå in och kika sitt lag. Som du var inne på, kan man ha ett bygge där man kan bänka honom 27-28, då tycker jag det finns uppsida i Reguljón definitivt. Mm. Visserligen borta matcher både 26 och 29, men det är ändå mot ganska sopiga gäng. Så att det är liksom må så vara. Men sitter man liksom i sargade byggen där man måste spela honom 27-28, så hade jag inte varit supersugen, för jag tycker det är två tuffa matcher och kan se att det kommer rinna in en del mål i arslet där på Brentford. Mm. Och då ser jag liksom ja, men Luton borta i för Villa.
I 27an.
Ja, precis, i 27an som en bättre match. Och ja, men jag hör vad du säger kring Reguljón offensivt. Och han har ju kommit in väldigt bra i Brentford, får man säga. Och verkligen passar som hand i handskan liksom, i spelsättet. Så att har man möjlighet att bänka han i 27an-28an, så är väl det ett shout värt. Mm.
Och sen är det ju så här, nu nämner jag att liksom om man inte ska dra free hit, ja men då ska man gå på en Villa-försvarare Reguljón. Det måste man såklart inte göra. Man kan även gå på någon som inte har match i 29. Och liksom räkna med att ja, men de har så bra matcher, det är en så bra gubbe som kommer ta poäng. Så kanske till och med är värt att plocka in den, även om man har en blank, och så får jag ta minuspoäng eller lägga ett byte på det här. Till blanken, eller gå in med 10 spelare i Game Week 29 eller sådär. Så att de spelarna jag har liksom kollat framförallt på där, det är en Diogo Dalot från Manchester United som har fin match nu i 26an bland annat. Skulle ju också, om du har lite flyt, kunna ha match i 29an. Gäller att United ska torska borta mot Forest i FA-cupen, vilket inte alls är en omöjlighet. Och kollar även på Wolves försvarare i Ait Nouri och Dawson, något av dem. Eller om man inte har dubblat upp Arsenal defensiven redan, plocka in Gabriel eller Saliba exempelvis. Det är väl de spelare jag har kikat mot där. Har du någon annan spelare du vill skjuta in som du tycker är vettig, eller ska vi prata igenom de här alternativen först?
Nej, men det är väl vettigt att gå på de här alternativen, och här tycker jag man verkligen kan spela spelschemat hårt. Och då är det de lagen och de spelarna som du nämnde som jag tycker att man ska blicka närmare mot faktiskt.
Mm. Om vi börjar med Diogo Dalot då. Det är ju som sagt en spelare som, men kollar man oddsmässigt för Game Week 29 så är det ju någon man liksom kan ta in och verkligen sitta och jobba Nottingham Forest i FA-cupen utan att vara helt så här att City ska gå och torska FA-cupen mot något brödgäng, utan den känns liksom, det känns som en ganska öppen match också för att Forest har hemmamatch i FA-cupmötet. Ja, Uniteds defensiv, jag vet inte, jag tycker den lämnar ganska mycket att önska. Däremot så Dalots offensiva högersida där han ja, men hotar lite hela tiden, är ju fin. Och är det så att United får match i Game Week 29, om man har den flyten, då är det Sheffield United hemma då. Och nu är 26an har man Fulham hemma och 28an har man Everton hemma, så det är fina hemmamatcher. Det är en tuff match i 27an borta mot City, där man gärna skulle vilja bänka honom om man plockade in honom, tänker jag.
Och där är det sen lite samma för mer eller mindre för Wolverhampton som också har ja, men så här, fin match nu i 26 och fin match i 28 och om de får match, fin match i 29 och så får man bänka i 27 helt enkelt.
Precis, problem med Wolves, nu kan jag ha fel, men jag tror att Wolves, för att Wolves ska match behöver både de och Bournemouth åka ut.
Ja, men är det så osannolikt att tänka? Bournemouth ska möta ett sylvasst Leicester. Kan mycket väl se Leicester slå ut Bournemouth och Wolves ska möta Brighton. Brighton är ett bättre gäng. Jag kan mycket väl se.
Absolut, jag håller inte som omöjligt, men det är fortfarande två resultat man förlitar sig på. Fördelen med United är att Sheffield United redan är ute, så att det räcker att United torskar för att den matchen ska bli av.
Absolut.
Men absolut, jag ser inte som omöjligt att Wolves ska ha match, men jag tycker ju dessutom att Wolves match i 27an, den ser ju tuffare ut med Newcastle borta. Men Newcastle, det är inte samma Newcastle som vi har sett innan heller. De har det tufft, kanske framförallt defensivt. Men om man pratar Wolves-spelarna, jag nämnde Ait Nouri och Craig Dawson. Craig Dawson med ett liksom offensivt hot med sin skalle, med Ait Nouri, vilka positioner han tar upp i sitt offensiva spel som wingback. Det är klart, hans plats kanske är lite mer hotad än vad Dawsons är, men jag tror att han har gjort den där platsen till sin, det är min känsla.
Ja, så länge han håller sig hel. Han var väl borta ganska länge för skada där och kom tillbaka, fick något inhopp och sen har han gjort tre, om en mer eller mindre 90 minuter efter det, så får väl tro att han är tillbaka. Och som du säger, där finns det ju verkligen uppsida på, ja, men på offensive return i form av assist. Ja, men han har ju visat att han kan ju måla också för den delen. Då som kanske lite mer det säkra valet, men i en sånt här läge om man väljer att chansa så tycker jag att Nouri är en rolig shout liksom. Ja, men finns ändå, är det ju noll och ingen som äger honom nu, så kliver man på där så har man ju möjlighet att kunna casha in fina poäng. 0,6 i TSB som gillas ju.
Arsenal-spelarna finns väl inte så mycket att säga om. Jag tror att de allra flesta sitter med kanske en Arsenal-försvarare åtminstone. Till och med Stefan har ju hittat dit nu, sitt Arsenal. Och då tycker jag man kan ta in andra. Det är ligans bästa defensiv. Och det Newcastle hemma nu i 26an, oerhört starka på hemmaplan. Arsenal, Sheffield United borta i 27an, Brentford hemma i 28an. Sen är det väl samma där då. Det är väl inte omöjligt. Chelsea möter Leeds hemma på Stamford Bridge i FA-cupen. Så att åker de ut där, Arsenal är ju redan ute. Så det är bara en match som behöver bli en skräll i för att den matchen ska bli av då. Bra, det var försvararna tänkte jag. Går vi på mittfältarna så är det väl framförallt Jota som nu bekräftat är borta en längre tid. Som oavsett om man vill avlasta alla Liverpool-tillgångar eller inte är en spelare som bara måste lämna en slag. Men sen är det ju folk som har gått till en Luis Diaz till exempel också. Och han är inte samma panik med kopplat till skador och så, men jag tycker att det är ett bra läge att avlasta Liverpool-tillgångar oavsett om de är skadade eller inte.
Ja, men i och med att vi mer eller mindre räknar med att de ska blanka 29 också, och plus då det att det är en tuff match i 28 och det är ingen höjda match så kanske i 27 heller borta mot Forest. Att, ja, jag håller med det, där är det, och det finns ju en del pengar upp liksom inbyggt i att sitta på en massa Liverpool-spelare, så att de pengarna kan ju göra nytta någon annanstans. Så.
Mm. Och om vi gör samma sak här då, vi tänker på spelare som definitivt har match i Game Week 29. Då, om vi börjar med Brentford, finns det inga riktiga mittfältare som jag kikar mot. Där du nämnde Douglas Luiz i Aston Villa. Det finns ju även en lite mer offensivt roligt val, men med risk för lite mindre speltid i en Leon Bailey som har gjort det bra nu här. Och sen annars gå till West Ham då, som har sett oerhört svaga ut på senare tid, men där Paqueta kanske nu kan vara tillbaka till helgen och gå på antingen en Bowen eller en Kudos exempelvis. Ja, det är inte jättesexiga val.
Nej, det är väl det som är egentligen emot det här att försöka överleva 29an utan free hit igen. Det är ju att hur mycket är man beredd att offra nu 26, 27, 28? Och där får man verkligen ta sig en funderare. Är det värt att liksom vända ut och in på hela bygget och bara liksom, vaska 3 gameweeks? Nej, det är det ju inte. Utan man måste försöka få ihop ett hyfsat bra lag. Jag tycker Douglas Luiz är en spännande spelare utifrån att ta fasta situationer, ta straffar och någon form av så här konstig defensiv mittfältare som ändå tenderar att hamna i mycket inläggslägen och så.
Han hade ju dock samma roll som han har haft innan. Han gick ju inte ner på Kamaras plats, såg vi nog. Det var ju McGinn som gjorde det. Sen så är det ju inte så att Luiz har en framskjuten roll på något sätt. Men Kamaras roll är ju om möjligt ännu mer defensiv än vad Luiz är. Han är ändå liksom speluppbyggare där.
Ja.
Och sen så är det ju fasta situationer som man förlitar sig på mycket med honom. Och speltiden, gjuten. Det är ju vad man är för typ av manager. Jag är alldeles för liksom, svagt hjärta för att gå på en Leon Bailey. Och så spelar inte han när jag behöver honom i 29an exempelvis. Vi ska ha med oss där att Villa spelschema kommer bli lite tajtare här med Europaspel som kommer upp också.
Nej, men precis. Och är det något skede av säsongen där man verkligen ska blicka lite extra mot spelare som vad vi tror i alla fall är mer givna i startelvan, så är det ju de här. Det är inte läge och kanske och chansen.
Nej, och framförallt om man väljer att gå på det här valet att ta in en spelare som har match i 29an. Ja, men då vill jag ju ha en spelare som inte hamnar i ett Estupinian-läge till exempel, som nu är 26an. Och det känner jag mig trygg med Luiz. Annars ska jag gå på en spelare som det är 50-50 om man startar i 29an eller inte. Ja, men då går jag hellre på något av de som vi inte är säkra på om match i 29an, men som har en mycket högre uppsida än alla de här spelarna vi pratar om nu.
Ja, precis. Då kan jag ju kliva på en Garnacho lika gärna ifall det är så.
Precis. Och ja, det är ju villagubbarna. West Ham då. De har gjort 3 mål senaste 6 Premier League-matcherna. Varav 2 stycken är mot Sheffield United och sen är det 1 straffmål mot Bournemouth. Ja, vi är nere och gräver här. Bowen och Kudos är ju ändå spelare som på något sätt har respekt i sina namn, men de har verkligen gjort allt för att ta bort den där respekten de senaste gameweeksen.
Ja, men de är lite som ett 3000 kronors tennisrack och de finaste tennisbollarna du kan hitta, men det finns liksom ingen som håller i bollen och racket. Det är det som är problemet. Någon måste ju spela fram dem, någon måste göra grovjobb, och laget i övrigt är fan ganska risigt alltså. Ward-Prowse har inte alls kommit upp, Zuzek har inte alls kommit upp i någon nivå, och sen saknar man ju ändå någonstans en riktig anfallare. Att Bowen spelar out of position, det är ju mer för att de inte har någon anfallare.
Nu är Antonio tillbaka dock.
Ja, i hur länge då? 10 minuter till liksom innan han drar en baksida. Och nej, han har väl också gjort sitt på Premier League-nivå kan jag tycka. Han har ju inte den explosiviteten och styrkan han hade förr, så att och Dennings, så länge inte han är i sjukstugan heller, men det är liksom, nej. West Ham, om de överlever så lär de ju försöka rikta in sig på en riktig anfallare. Eller två.
Och kan ju komma in på även här för, precis som Aston Villa ska ju West Ham in i Europaspel, som jag gissar att de kommer prioritera ganska hårt. Villa har väl goda chanser att klara Europaspel med ligaplacering, vilket West Ham kommer ha lite tuffare för. Men här är lite sådär, får vi tydliga besked att Paquetá tillbaks till helgen, då måste man gå till sig själv och lägga, vill man hoppa på det tåget att ja, men det är därför Bowen och Kudos har sett lite sämre ut här på senare tid, eller West Hams offensiva spel, att det liksom inte riktigt har klickat, att nu kommer allting se jättebra ut. Ja, men då kanske finns ett case, och jag kan se, det är fina matcher på West Ham. Och det är väl det som gör att man ändå liksom inte helt vill ja, men bara negligera de här gubbarna.
Paketaren som ska slå serven, ja kanske, men ja, för egen del så tänker jag nog ändå att Villa, och då är kanske framförallt Douglas Luiz går för.
Här på mittfältet kanske det är ännu mer än i försvaret, där jag ser uppsida att trots att man planerar att inte använda free agent 29, gå på ett val på en spelare som vi just nu inte vet spelar. För att det finns lite roligare val. Backarna, oh ja. Absolut. Dalot, Ait Nouri, Arsenal försvar. Ja, visst. Men på mittfältet, så fort det blir offensivt, så kan man se om liksom alla stjärnor står rätt, kan det bli ganska mycket poäng på vissa gubbar. Jag har väl kollat mot Wolverhampton även här. Med både Wang och Neto. Wang som nu med Kunja out, förmodligen är på straffar, dessutom kommer spela centrala anfallare, har lite större målhot än vad Neto har. Neto å andra sidan inblandad i allt offensivt hos Wolves. De har ganska liknande siffror om man kollar på expected goal involvement. Men att Neto kanske är lite mer mot assist och Wang på mål.
Jag kollade det där. Jag tyckte Netos XGI var ganska lågt mot vad känslan är. The eye test säger någonting, det blir som du är inne på, att ja, men det känns som att han är inblandad i allt som händer. Så kollar man, fan, det kändes lägre där. Men jag håller ju Wang som det bästa alternativet där. Lite som du säger, utifrån vad han kommer spela i för roll, är han på straffar. Han är ju också lite av känslan av en sån här spelare som kanske inte behöver ha en superbra match. Och så är det han som gör målet ändå, och så ja. Kommer man iväg med poängen.
De möter ju det här skakiga Sheffield United nu i blank game week 26. Så att det är ju liksom en möjlighet också att attackera 26an. Sen så är det ju inte så att de har dåliga matcher därefter. Men alltså framförallt, det är ju kaos i Sheffield United.
Det finns potential till poäng, det kan man helt klart säga.
Ja, Newcastle borta i 27an, Fulham hemma i 28an då. Och sen så är det så att man liksom behöver hålla dem en längre tid, så har de ganska fina matcher även därefter. Nu får vi se om de har matchen i 29an hemma mot Bournemouth, men sen Villa, Burnley, West Ham, Forest som liksom löper fram där till innan de ska möta Arsenal i Game Week 34. Så det är också något, om man kanske har dragit ett tidigt wildcard och inte har möjlighet, då är det spelare som man kan sitta med ganska bra under lite längre tid i Wolves.
Ja, också en spelare som inte kostar så mycket pengar. Det kommer komma ett läge där du kanske vill ha tillbaka en Sala, kanske en sån, och då kommer det behövas kanske en, kanske till och med två mittfältare som är betydligt billigare. Och då skulle han kunna vara ett komplement till Cole Palmer eller Garnacho eller vem det nu är man sitter med.
Precis, du är inne på en spelare där i Garnacho till exempel, som är också en spelare man kan välja att kliva till. Samma gäller ju här som för Dalot, att han mycket väl skulle kunna ha match i 29an. Jag tycker att han ser oerhört bra ut. Jag var väldigt glad att han inte kom iväg med mer poäng här i Game Week 25 då Stefan sitter med honom. Men han borde ha gjort det, och platsen är hans. Äntligen får Anthony liksom spela på den bästa positionen på bänken, och Garnacho har tagit den här platsen. Fulham hemma nu i 26an, ett Fulham som dessutom då saknar Palinja som vi nämnde tidigare. Tuff match mot City borta i 27an, men sen är det Everton hemma i 28an, och som sagt, om det blir match i 29an, Sheffield United hemma. Så att Garnacho också en så här perfekt möjliggörare som du är inne på, som är billigare. Är det så också att man till exempel inte har en Bukayo Saka, man inte har fyllt sina Arsenal-platser. Vi ser ett Arsenal nu som visar en helt sanslös målform. Vi kan ju skratta åt lagen de har mött, att det är ju inte de bästa lagen, men ja, målen ska göras ändå och ja, med storformen är där. Så har man inte Saka kan man gå från en Jota till Saka här. Ja, det är ju inte heller helt fel.
Verkligen inte, han har verkligen visat form här senaste omgångarna. Jag såg i Patreon-tråden att det var någon som hade skeppat honom lagom när han började leverera, och det är klart att det är tungt, men en Saka i form och ett Arsenal som är ett av ligans absolut bästa lag, ja, då kan det bli jobbigt att sitta utan honom vecka ut, vecka in, och inte heller så superberoende av att måste ha bra match. Han kan ju göra två baljer mot vilket lag som helst egentligen.
Mm. Ja, så är det. Ja, det är väl de mittfältare jag kikat mot, och som sagt, här tycker jag att det finns skäl att överväga. Är Douglas Luiz verkligen den gubbe jag ska gå på, även om jag tänkt klara 29 utan frihet, eller ska jag gå och liksom spela lite mer offensivt och satsa på de här spelarna i Wang eller Garnacho eller Saka eller Neto eller sådär. Jag tycker verkligen att det finns ett case för det.
Mm. Det gör ju det, och lite hur ballsy man vågar vara. Men jag gillar United-satsningen här. Jag tror ju att Ten Hag någonstans, även om det kanske inte kommer att märkas supertydligt inom laguttagning och så, men det finns, jag tror att det kommer finnas en skiftning att man kommer att prioritera ligan. Och Nottingham borta, det är liksom en små lurig match. Jag ser uppsida i att kliva på ett alltså tre riktigt fina United-matcher om det är så att de får match i 29an. Det kan regna in fint med poäng där alltså.
Ja, jag håller med. Vi har fått en lyssnarfråga som jag trycker in här. Joakim Sjöberg, han har endast ett fritt byte och behöver använda det på att byta ut Jota. Han har även Diaz i Liverpool, men ja, Jota är skadad och därför går han dit. Han letar förslag på ersättare för nästa 4-5 omgångarna. Det har vi ju gett honom. Mittfältare som han har idag är Saka, Foden, Diaz, Jota, Palmer. Han kommer behöva få spela med 10 spelare för att slippa minus här i Game Week 26. Och då skulle jag vilja skjuta in det. Då hade jag tagit Diaz också för en minus 4.
Ja, behöver inte vara fel. Alltså det som sagt, det beror på hur ballsy man är liksom och hur man tänker sig spelare.
Ja, jag tänker framförallt då för, men det här vi har varit inne på tidigare, att det är inte nog med att det är blank i 26an för Liverpool. Det är med absolut största säkerhet det är i 29an också. Också ska City mötas där däremellan. Så att Liverpool-spelarna, ja men de får man kliva på efter blank game week 29. Det är min känsla. Så ta en minus 4 där och liksom hoppa på någon av de här gubbarna vi nämner. Ta in en Wolves mittfältare och ta in Garnacho. Alltså Wang och Garnacho. Kanonbyten skulle jag säga. Som mycket väl kan betala tillbaka sig redan här i Game Week 26.
Skulle kunna frigöra lite pengar också, att det går att plocka in Salah i ett rakt byte sen. Ja. Om det så att man har lite is i magen och kan sitta på dem.
Han frågar ju det, Joakim, när är det lämpligt att ta in Salah? Och det är till Game Week 30, skulle jag säga. Innan dess behöver man inte gå dit. I Game Week 30 har Liverpool Brighton hemma, kanonmatch direkt. Och då, sen när Liverpools spelschema fint, då kommer man vilja ha honom. För sen i 31an så är det dessutom Sheffield United hemma. Så du har Brighton hemma, Sheffield United hemma. Ja. Och då behöver man frigöra pengar. Och här har du möjlighet.
Ja, men verkligen.
Och dessutom attackera de matcher som är nu.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi hoppa upp på forwardsplatsen?
Darwin Núñez, som alltså, vi ju faktiskt inte vet är out. Det är väl högst oklart skulle jag säga, men han har i alla fall ingen match i 26.
Nej, så är det ju. Så att han är out på det sättet. Men ja, det är ju andra matchen 25-an. Men här finns det ju alternativ. Jag har sagt att de här tre anfallsplatserna räcker ju inte. Jag räknar med att de allra flesta har Haaland. Och sen så tror jag liksom att det kommer vara rätt tråkigt uppe på anfallsplatserna nu här i Game Week 26, 27, 28. Även fast det finns spelare som gör det bra, så Watkins som definitivt har match i 29an. Jag bytte ut honom. Han visar varför man inte ska göra det och kommer iväg med poäng här nu. Ganska bra med poäng. Han kommer ju jag ta in som ersättare Darwin Núñez. Det är andra som har plockat ut Solanke. Han kom, du till exempel då. Och han har sin dubbel i 28an. Då han kommer vara lika mycket bindlad som Haaland är här i 25an. Och är den absolut bästa kaptenen på pappret för 28an. Då kommer man vilja ha honom. Så det är bara att se till att bygga ditt anfall så att du har Haaland, Solanke, Watkins nu här framåt.
Ja, för han har ju fin match i 27an där också. Även om 26an är tuff med City, så är 27an Burnley borta är ju också en match där det är lätt att sitta med Solanke inför Game Week 27.
Och enda anledningen till att nämna andra namn som i liksom Höjlund och Tony. Höjlund får ett omnämnande här nu efter att han verkligen har kommit igång. Och United har fin match här i 26an. Ska man nu kolla mot ett wildcard i 27? Ja, men perfekt gubbe att gå till då. Då behöver man ju inte plocka in Solanke nu som ska möta City i 26an. Utan då tar man Höjlund istället och sen så wildcardar man in Solanke. Jag tycker att det är svårare däremot för det här att tänka att man ta minuspoäng för att ta in Höjlund nu och sen gå till Solanke i nästa vecka. Byten är rätt värdefulla, så jag tycker att det är, för de allra flesta lagen så är det rätt tufft att få ihop.
Ja, men speciellt om man ska kunna överleva 29an. Det är väldigt få som kommer att ha fullt lag av dem som inte trycker free hit. Och visst alternativet är att trycka av en massa minus, men där finns det också någon form av gräns för vad, någon rimlighetsgräns, så för många som trycker av minuspoäng kommer ju att göra det bara för 29. Man kanske tänker sig ett wildcard i 30 eller 31, och då finns det liksom inte så många veckor mer att hämta hem de här minuspoängen på. Så att vi kommer ju komma mer till Blank Game Week 29. Den kommer bli väldigt intressant att prata upp när det väl är dags. Men det gäller att redan nu tänka hur man vill kliva på det och vilken ordning. Det är mest den som är för egen del. Jag vill ju sitta med förmodligen både Solanke och Tony där. Men kanske först Solanke. Så att för 27-an, 28 vill jag inte sitta utan honom.
Nej, jag håller helt med dig där. Och jag tror att Man kan göra Solanke till Tony till 29an så att Solanke inte har match då.
Ja.
Och de pengarna emellan kommer inte vara ett problem då, det tror jag inte. Vi har fått lyssnarfrågor från Robert Jonsson och Kristoffer Bäckmark som egentligen frågar vem man ska ta in istället för Darwin. Och han sitter då med Haaland och Watkins, och då är med vårt svar att Solanke är ett bra läge. Kristoffer Bäckmark har en liknande fråga. Så att,
Ja, men det är ju som du sa, enda gången som Solanke inte är ett väldigt, väldigt självklart val, det är ju just om du ska dra ett wildcard i 27an och du är dead end där i 26an, för då är det klart att City-matchen inte är någon höjdare för Solanke, och då är ju Rasmus Højlund ett jättespännande alternativ.
Bra, det var Liverpool-chattarna tänkte jag. Vi ska gå vidare och prata wildcard Game Week 26, och innan vi kikar in i laget så tänkte jag att det här är ju någonting man inte får för sig just nu, utan man har förmodligen planerat för att satsa stenhårt för Double Game Week 25, och sen har man väldigt många spelare i sitt lag som har blank den här veckan. Kanske dessutom kryddat med några skador som har tillkommit. Och fördelen med det här, det finns ju olika sätt, men det här wildcard-lag som jag kommer att ha presenterat, det är ett lag som sätter upp så att man kan attackera Double Game Week 28 och även matcherna här innan. Men också så att man ska kunna manövrera Blank Game Week 29 utan free hit. Mm. Och man kan dra ett wildcard här i 26an ut och ändå planera för att dra ett free hit chip i 29an. Då hade laget sett lite annorlunda ut än det jag presenterar nu. Men jag hade ändå rekommenderat att försöka göra så att man kan lösa det utan. Och det är väl egentligen fördelarna då, att det går att planera för det. Och man kan även attackera Game Week 26, vi har pratat om Wolverhampton bland annat och så. Nackdel med att dra wildcard nu skulle jag säga framförallt är att vi inte vet hur Game Week 29 ser ut. Jag har ju länge pratat om det, att jag är öppen för att dra ett wildcard i 20, herregud, nu fastnar jag för att Haaland gjorde mål på en Walker assist, men så blev avvinkat för offside och borta. Sorry, men jag har matchen igång här. Nackdelen som sagt är ju det att till, om vi drar det nu jämfört med att dra det i Game Week 27, ja, men då kommer vi veta hur 29 ser ut. Då kanske liksom det finns ett bra case för att dra ett wildcard beroende på hur matcherna går. Och så kan man attackera det. Dessutom en nackdel med att dra wildcard 26 nu, det är, jag tror att man kommer behöva gå utan, man kan inte ha så många sittspelare i sitt lag för att kunna attackera och lösa 29an och sådär. Och dessutom kommer man inte kunna ha Liverpool-spelare. Så att Liverpool-spelare kommer behöva långsamt plocka in efter blank 29. Och jag gick precis igenom matcherna som är där i 30-31. Och därför finns fördelarna med att kunna dra ett wildcard då efter 29an. Och plocka in Liverpool och City-gubbar och köra mot slutet av säsongen där.
Mm. Ja, men jag är spänd på att höra hur laget ser ut.
Yes, David Gustafsson har skickat in frågan. Om man ska bygga ett wildcard nu, lag nu, vilka spelare bör man ha med för att kunna få ett starkt lag Game Week 26, bra lag i Double Game Week 28 och kunna manövrera blank Game Week 29 utan free hit? Och det är det jag ska försöka göra då.
Mm.
Så vi börjar bakifrån. Och då behöver man ju såklart lösa en målvakt som, tycker jag, definitivt har match i 29an. Jag har valt och para ihop Aston Villas Martinez i mål tillsammans med Bournemouth Neto. Du får double game weeken på Neto i 28an. Det är en väldigt fin double game week. Man spelar ju såklart Martinez nu i 26an hemma mot Nottingham Forest när Neto har City. Men ja, det är mitt målvaktspar.
Mm. Det är inte så mycket att säga om, för det är, som du säger, här finns det ju givna parametrar. Och i normala fall så brukar vi tänka väldigt långsiktigt på just målvaktsposten. Men drar man ett wildcard nu så finns det ju, som du är inne på, väldigt starka anledningar till att faktiskt se till att lösa, ja, men både 26 och 29. Och det är väl inget dåligt par att sitta kvar. Det är liksom inga problemspelare att sitta på framöver sen heller och kunna rotera.
Nej, det är det inte. Jag tycker att Neto är fin att gå på för att få in en bra dubbelspelare. Det är ju en väldigt bra omgång. Kan jag garantera dubbla nollor? Nej, det kan jag inte. Men bättre matcher än så kan man inte få. Det är dubbla hemmamatcher dessutom. Så att men en nolla vill jag väl i alla fall tro att man ska kunna få, så lite räddningsbank kanske.
Ja, och dessutom i ett lag också där man inte kommer vilja sitta med tre utespelare från Bournemouth och sitta fast med det heller, utan men sitta med en Neto på bänken sen när man kanske spelar Martinez i de flesta omgångarna. Ja, behöver man inte få fel alltså.
Nej. Sen har jag en trebackslinje för Game Week 26 då. Jag kommer såklart gå igenom alla, men för wildcard Game Week 26 så har jag Gabriel i Arsenal tillsammans med Dalot i United och Reguilón i Brentford. På bänken så har jag en Alfie Doughty i Luton som har blank den här veckan. Och en Senesi i Bournemouth. Så att det är dubbel Bournemouth defensiv, men ingen av dem spelar i Game Week 26 i mitt lag.
Mm, spännande.
Vissa spelare som vi har nämnt här som ersättare, som en Ait Nouri, har inte letat sig in. Men det är också för där att Reguljon, ja, men där skulle man kunna gå på Aitnour istället, men Reguljon har definitivt match i 29an. Det här laget kan man liksom lösa med byten. Ja, men vi pratar väl om FBL.team som vi brukar nämna, att man kan, liksom kan gå igenom och kolla. Det behöver man göra med ett sånt här wildcard-lag, att okej, sen gör jag det här bytet, sen gör jag det här för att få ihop 29an, och om det här händer, vad gör jag då?
Håller du Dotys dubbel i 28an, Palace och Bournemouth borta, högre än Wolves match i Fulham hemma?
Ja, det gör jag. Det är absolut kopplat till att Doughty tar fasta situationer, vilket också gör att han är väldigt fin för bonus. Får han en return så är han ofta inblandad i bonuspoängen, och som sagt, jag tycker att det är en rätt bra dubbel dessutom. Det är försvaret då. Ja, det man kan notera här är inte har någon Aston Villa försvarare. Jag har ju Martinez i mål. Och det är ju det, jag hade kunnat gå på en annan målvakt. Jag hade kunnat gå på Areola som har match också då i 29an, och då kunna få in en Pau Torres till exempel i försvaret. Det hade kunnat varit ett alternativ, men jag gillar Martinez mer som målvakt än Areola, och tänker att ja, men jag tyckte att det blev bättre så här, men det är ju egentligen en smaksak bara. Sen har jag liksom fyllt mina villaplatser i övrigt ändå. Så om vi går upp på mittfältet så har jag en Bukayo Saka i Arsenal ändå. Jag tycker att det är viktigt att man ändå har Arsenal-spelare med i ett wildcard man drar nu, med fina matcher och jättefin form. Gabriel och Saka har jag i det här. Jag har inte fyllt min tredje plats än. Och det är ju också en möjlighet att kunna kliva på en Arsenal-gubbe sen längre fram efter blanken är avklarad. Tillsammans med Saka så har jag gått offensivt och dubblat upp Wolves i både Wang och Neto. En av dem skulle kunna varit Garnacho också, förmodligen Neto då för mig. Men just nu så gick jag på Neto och Wang tillsammans med Douglas Luiz i Aston Villa. Och sen så på bänken för 26an sitter en Son i Tottenham som definitivt har match 29an och dessutom har bra matcher där efter blanken i 26.
Det är ju ett mittfält som sätter upp det bra inför 26 och 28 och 29. Frågan är, hur tänker du längre fram det med att man sitter dubbelt Wolves? Tänker du liksom att det finns andra spelare i samma priskategori? Du har Cole Palmer, du har Garnacho att kunna gå till om det är så att...
Jag har 5,5 miljoner på banken med det här laget.
Där kom det.
Så det kommer vara lätt att uppgradera, och det tror jag är en ganska viktig del att när man gör det här, att kolla. För som du säger, jag tror att folk kommer vilja ha in Salah om han håller sig hel här efter blanken i 29an, kommer folk vilja få in honom. Och då behöver man ha någon plan, antingen lite pengar på banken eller någon enkel väg dit. Så det är mittfältet. Anfallet är ju det tråkiga som jag har varit inne på, i Solanke, Haaland och Watkins, och det tar ut sig själv tycker jag. Det hade kunnat gå att attackera 26an ännu mer om man vill det, och istället för Solanke gå på Höjlund och sen göra bytet direkt efter 26an, har ett inplanerat. Men då drar man wildcard och planerar för minuspoäng. Det är vilken typ av spelare man är. Jag sätter hellre upp det så här och får lite enklare byten här framåt sen.
Men det var bra exemplifiera för hur, men vad den lite mer riskfyllda vägen skulle kunna vara. För jag tycker som sagt Höjlund det ser ju fin ut, och sitter man på möjligheten att ändå ha ett wildcard så kan jag förstå att man lockas av tanken att kunna spela lite aggressivt på en sån position.
Jag tycker inte alls att det är fel. Men som sagt, här gick jag på Solanke direkt. Och annars så är ju Solanke en gubbe som ska in, och då förmodligen istället för Höjlund. Så ja, men det är wildcard-laget som jag kollar på. Känns det okej eller vad?
Ja, men jag tycker det känns ju inte lika fritt så som vi brukar, känslan brukar vara när man ska bygga ett wildcard-lag, att då har man liksom världen för sina fötter och bara det går att tänka långsiktigt, kortsiktigt på olika sätt. Här känns det ju som att de som har spelat in sig i, nästan säger hörnet, att dra ett WC inför 26an, de har vissa givna parametrar och det begränsar ju möjligheten att trolla ganska mycket utifrån att överleva då i det här fallet både 26 och 29. Och visst, då är vi inne på nivån att ja, men du kan chansa med en Höjlund istället för Solanke och sen så liksom mot premissen att du bankar det bytet då i kommande gameweek. Men i övrigt finns det inte supermycket spännande att göra om man men på ett rimligt sätt faktiskt ska överleva 26 och 29. Så att, ja, det, kort och gott ser väl rimligt ut.
Ja, som sagt, jag kommer inte trycka av ett sånt här wildcard. Utan drar jag wildcard innan 29, då kommer det vara i 27. Och det fina med det är ju som sagt då att, men vet vi att United är ute. Ja, men då istället för Douglas Luiz, ja, men då kanske jag går på Garnacho där. Det hade känts lite för chansartat, tycker jag, för mig som manager, att göra i ett wildcard 26-lag när jag dessutom har en massa andra spelare som har blanks som jag kommer behöva lägga byten på fram till 29 för att få ihop lag där.
Ja, men verkligen.
Jag ska säga det, ett sånt här wildcard, jag satt och lekte lite på FBP:s team. Det går att få ihop en full elva till 29an. Med liksom ett bra lag. Men jag tror att jag hade landat i att gå med 10 bra spelare in i 29an. Om, ja, beroende på om det inte sker massa skrällar. För att ändå liksom sätta upp mig bättre för matcherna som kommer efter. Då man inte kan dra wildcard då.
Ja, det är ju väldigt så här, beroende av vad som händer här i FA-cupen. Blir det mycket skrällar då kan ju liksom den här blodiga Game Week 29 helt plötsligt framstå som ganska hanterbar och vill det se riktigt illa om man uttrycker sig så, ja då kan det bli en gigantisk blank och då blir det här Stockholms blodbad liksom vad det gäller matcher och att folk kommer att få trycka av minusprutor till höger och vänster för att ens få upp liksom decent byggen. Så det är väldigt mycket som står på spel och antiklimaxet är väl om vi åker på en jävla massa omspel här nu. Jag vet inte när de spelas. Det hinner väl kanske inte inför Gameweek. Nej, det gör vi ju inte. Inte inför deadline Gameweek 27. På svaren heller. Så att FA-cupen kommer man ju följa med spänd blick, helt klart.
Ja, men med det så lämnar vi veckans punkter. Vi har varit här ganska länge. Det finns mycket att prata om.
Ja.
Och innan vi går in i något som också är intressant, en kapitänsdiskussion för Game Week 26, så ska vi tacka våra partners i Olka Sportresor, Unisport Store, Nakata.se, Superclub, Glenn Sportsbar och Reducering.se där vi lägger våra andelsspel för helgerna. Fredrik, vi ska även stanna upp lite vid netshirt.se som säljer vår merch för Svenska FBL-podden som har ett lite fint februarierbjudande.
Ja, men precis, vi tar ju gärna tillfället i akt och marknadsför våran merch som är men lite sådär lagom hybrisaktigt, är ganska stolt över. Det finns ju allt möjligt, så vi rekommenderar er varmt att gå in på netshirt.se och klicka er fram till Svenska FPL-podden. Vi ska lägga ut en länk på vår Facebook-sida där, så har ni enkel tillgång. Det är ölglas och snapsglas och whiskyglas och det är en body till barnen och det är mussor och det är t-shirts, pikétröjor, you name it, kaffemuggar. Och nu februari ut så kör Netshirt en drive där de har 10% rabatt. Så då skriver du heart, alltså hjärta på engelska, heart 2024 i kassan, så drar de av 10%. Så att det kan vi inte nej till. Och ja, men det är grymt roligt och ja, men speciellt om ni är ett par polare så här, någon som fyller år eller någonting klockren. Ja, men så här rolig present, köpa lite shotglas eller whiskyglas eller ja, bra present till polaren som fyller, helt klart.
Ja, glasen gillar jag, men sen är jag oerhört svag för pikétröjan också. Kapitänsdiskussion, Game Week 26 har vi. Vi har en lördags deadline och den är inte klockan 12.00 utan den är 14.30 då vi inte har någon tidig match den här lördagen. Det är 4 matcher som sparkar igång klockan 16.00 och ja, de 4 matcherna är Villa Forest, Brighton, Everton, Palace, Burnley och United Fulham. Så där kanske man kan förvänta sig få lite läckor från hela 8 lag då, även om det kanske inte är superspännande grejer som man går och väntar på. Det hade varit mer intressant, jag tror inte att vi kommer få läckor för 18:30 matchen som är Bournemouth City. Det hade ju kunnat varit mer intressant kanske.
Men det är ändå en del City-konton som har haft bra koll den här säsongen skulle jag säga. Det har ändå läckt. Mm. Det är kanske inte så tidigt, men de gångerna som det har varit tidig City-match tycker jag att det är ganska mycket. Ofta man ser det framförallt i vår Patreon-tråd som ju är rena, ja, men det är rena lyxen att få det sorterat. X eller Twitter eller vad det nu heter. Där är det väldigt mycket brus. Ofta så följer man väldigt mycket konton som handlar om både det ena och det andra. Och då gäller det att hitta dem i City-konton. Men i Messenger-trådarna så är det alltid någon som har nosat reda på något bra City-konto. Som brukar ha ganska bra träffsäkerhet den här säsongen. Mm. Men vad säger du? Är det en given City-bindel eller?
Binden sitter på Håland just nu, bussbinden. Och den kommer väl förmodligen vara kvar där. Jag har vicebinden på en glödhet, Bukayo Saka. Newcastles försvar skrämmer inte som det ser ut just nu. Speciellt inte när de ska bort till Emirates och inte får vara hemma på sin borg, St. James's. Så att, har jag minsta lilla tvivel och via kommentarer från Pep att Håland kanske behöver ha någon vila här där han får tufft matchande här i andra matchen också. Det har inte varit någon promenad i parken de här två matcherna i Double Game Week 25. 1-1 mot Chelsea och nu 1-0 mot Brentford precis i slutsekunderna. Så de har fått kämpa hela vägen in i de matcherna. Jag tror väl att han ska få starten, precis som du är inne på, att vilan sen kommer i Luton och sen så kommer bästa laget mot United i Manchester Derbyt. Skulle känna mig ganska bekväm med att bindla Saka också. Det är väl min chans.
Spännande. Vill man kasta upp lite alternativ där så Ollie Watkins har hittat målet igen, ska möta Forest hemma. Och en Rasmus Höjlund ska ju in och skyffla mot då, som vi var inne på i början av avsnittet, fulla mutan på linje. Men det är klart, det är ju mer pants vad det gäller binden. Men om man nu är en sån som tycker att jag kliver ifrån eller om någon anledning inte vill binda City-spelare, så ja, du är inne på Saka, jag tycker Höjlund och Watkins kan förtjäna omnämnanden. Wolves har ju kanske den finaste matchen, men där känns det, Wang känns inte superglödhet att sätta binden på ändå.
Nej, men jag tycker han är värd en pant lika mycket som Höjlund skulle vara egentligen. Wang har straffarna till, på sin sida jämfört med Höjlund. Sheffield United är faktiskt ett ännu sämre lag än vad Fulham är. Ja. Så att, jag tycker inte det är helt ute och cyklar. Jag nämnde ju Haaland och Saka mest för att de sitter i mitt bygge. Hade jag haft Wang eller hade jag haft Höjlund, då hade jag nog lockats av att kanske kliva dit om jag nu hade haft ballsen för att gå ifrån Haaland snarare än att gå till Saka.
Ja, det är ju väldigt mycket uppsida på den typen av spelare som inte alla ens har i bygget. Och får du träff på det så kan det slå väldigt väl ut.
Och dessutom många är lite så här försiktiga att gå till, kopplat till nu att många som planerar att lösa 29an utan free hit. Och då så här, känns det tufft att göra byten och ta in spelare som inte definitivt har match. Och då kommer man inte gå dit. Eller många kommer inte göra det. Och då är helt plötsligt det även en möjlighet då.
Absolut.
För egen del då, sitter binden på Håland eller?
Ja, det gör den. Det ska mycket till för att den ska åka därifrån. Som sagt, vi ser mot Brentford här att han behöver inte göra sin supermatch och ändå så är han närmare och gör två än noll mål. Så att det finns ju sån himla uppsida där och framförallt så finns det en himla nedsida med att kliva därifrån. Att man kan bli rejält straffad. Det är inte den roligaste binden att jobba, varken som Liverpool-fan eller som FPL-manager, därför att hans effektiva ägande ofta är väldigt, väldigt högt. Men det är ju det av en anledning.
Det är det. Vi avslutar med lyssnarfrågor. Vi börjar med David Karlsson. Han undrar hur man ska tänka kring Game Week 29. För hans del så har han bara Watkins och Areola från lag som vi vet kommer att spela. Med endast 4 fria byten kvar fram till 29an är det ens värt att försöka klara sig utan free hit.
Ja, det beror ju på. Det låter ju magstarkt nu att bestämma sig för att göra det. Jag hade nog tagit en chansning på att byta in en spelare från Man United. Njutit av den fina matchen i 26an. Gamblat på att de åker ur och sen ser lite hur det slår med matcher i FA-cupen. Mm. Och blir det liksom mycket idelfavoritsegrar och det är fortfarande det, liksom två spelare. Nej, men som du säger, då är det inte så mycket att hålla på. Då är det bättre att trycka av frihet i så fall.
Mm. Jag tycker det finns två alternativ egentligen för David. Antingen om man nu inte vill dra free hit i 29an, att dra ett wildcard i 27an. Mm. Och liksom bygga, och det beror ju på hur matcherna går. Men det andra är ju också att i 27an då veta att då vet han ju hur 29an ser ut. Helt plötsligt kanske han får ihop ganska många spelare och då kan han spara sitt free. Men grundplanen för honom just nu ska vara free till 29. Det är jag nästan helt säker på. Han ska inte liksom ta i beaktning att spelaren han byter in för 26an ska ha definitivt ha match i 29. Det hade jag helt strykit på. Det kanske låter på mig när jag har pratat om att jag har varit så jäkla inställd på att free till 34 kommer vara det bästa som finns. Det vet jag inte. Och jag tror absolut det går att klara 34 på ett vettigt sätt. Det handlar ju liksom att man får välja vart man ska vara starkast. Jag kommer inte vara starkast i 29an. Och så hoppas jag på att få mer styrka då i en annan gameweek då jag kan nyttja det chippet. Men free hit i 29 kommer väl många dra. Och det finns stora uppsidor med det. Mm. Så att jag tycker inte man behöver vara rädd för att liksom lägga en sån plan där free hit 29 ingår.
Nej, det är ju ingen katastrof liksom att dra det.
Verkligen inte. Det kommer vara väldigt många initierade människor som väljer den strategin. Och ja, kan man liksom då, och det är ju möjlighet att attackera på ett annat sätt nu fram till 29. Mm. Och absolut, även efter 29, alltså för att då får du in spelare, sen får du tillbaka det lag du hade i 28 till 30 och sådär.
Mm.
Yes. Henrik Jonsson då, han har tänkt köra ett dead end till Game Week 29. Alltså och köra ett wildcard efter så att han då klarar 29an utan free hit. Men undrar om det ändå är värt att ta en minus 4 för att ta in en Bukayo Saka som då troligtvis saknar matcher 29an istället för Jota här nu i 26an.
Det känns lite konstigt att Jota är minus 4 bytet kan jag ju tycka. Det borde kanske vara det enklaste bytet att göra med en spelare som blankar 2 av kommande 4 och dessutom är skadad. Han borde vara, och kostar en hel del stålar, han borde vara första bytet ut.
Men det kan också vara att Saka är ju dyrare än Jota.
Ja,
så det kan
precis
vara att pengar ändå behövs. Så att det,
precis, att han är en del av ett dubbelbyte. Alltså, jag förstår ju verkligen viljan av att man vill få in Bukayo Saka. Och det är inte helt utslutet att de ändå får match. Ja. Jag vet inte, vad säger du? Det är ju ändå favorit på att han inte har match i 29an.
Mm. Jo, det gör det. Men sen så ställer han en annan fråga direkt efter som ändå liksom påverkar ganska mycket. För han säger det, läge att fundera på wildcard Game Week 27 om man ser ut att behöva ta minus 12 för att få ihop 9-10 spelare till Game Week 29. Jag tycker att det påverkar också ganska mycket att om du nu behöver ta 12 minus poäng för att få upp 9 spelare till Game Week 29. Då vet jag inte, alltså då hade jag nog övervägt att antingen nyttja free hit i 29an eller liksom committa till ett wildcard i Game Week 27.
Ja, bara. Och dead end 26 liksom.
Ja, precis. Och då kan jag ju göra någon pant här i 26an. Då gillar ju jag till exempel att kunna attackera med Höjlund. Eller gå till någon Wolfsgubbe eller sådär.
För det kan man ju säga, om 29an att börja trycka av minus 12 och tro att, alltså det är klart att den som kommer sitta med free hit kommer kunna bunkra upp ett fint lag. Men det är inte så att det regnar bra kanonmatcher för de allra vassaste lagen.
Nej.
Liverpool ska ju, eller så att de kommer ju förmodligen inte ens att spela, utan många bra lag kommer inte ens att ha match. Så att Jag tror att man ska plocka igen en jäkla massa poäng på minusbrutor. Det tror jag kan vara att ta i.
Men också om det är minus 12 för att få upp 9 spelare.
Ja, nej, då är ju...
Då känns det som att man är lite off på det. Nej, alltså det är absolut bra läge att fundera på ett wildcard game 27. Men innan man kan ta ställning till det så behöver vi egentligen få FA Cup-matcherna spelade och veta. För det kommer vi veta vid 27an, alltså vilka som definitivt har match i 29an. Och det kommer påverka hur starkt ett wildcard 29 är. Vilka liksom gubbar man kan fylla det där wildcard-laget med.
Ja, eller free hit med det.
Nej, det där wildcard-laget. Om man drar wildcard i 27an.
Ja, precis. Ja, då är det.
För då kan man kunna se, ja, men då, det är lätt att klara 29an utan free hit med ett riktigt starkt wildcard-lag. Sen finns det också ett alternativ att dra wildcard i 27, free hit i 29. Alltså det är också ett alternativ, lite beroende på hur matcherna går. Men går matcherna åt rätt håll, då kan det till och med vara så att ett wildcard i 27 inte kräver ett free hit i 29. Så att det är, som sagt, ja, men till nästa vecka kommer vi ha mer information. Och då kommer vi behöva återkomma till det här. Förmodligen kommer vi behöva plocka ut ett wildcard-lag även nästa vecka. Och det kommer se annorlunda ut, är helt säker på, än den här veckans.
Yes.
Bra. Och vi fortsätter då. Marcus Gyldorf, wildcard är spikat i Game Week 26. Du ser, det är kul. Det är lite olika chipstrategier. Och hans plan är att gå utan Haaland. Och få in spelare som Son, Salah, Saka, Solanke, Watkins, Trippier, Tony eller Darwin. Vad är era tankar om det? Jag behöver jaga i kapp lite. Är det för tidigt?
Ja, i min värld så jagar man ju inte utan Haaland. Där kan vi snacka om att bli straffad. Alltså många kommer att bindla honom. Sitter du helt utan? Det är en som kliver från binden liksom och försöka att ta igen på det. Men sitta helt utan, ja, då kan vi snacka om att du löper risk att bli straffad. Alltså även om det är tuffa matcher. Han är ju immun mot ett dåligt spelschema liksom.
Jag tycker att det är fel timing för att gå på ett wildcard utan Haaland men med Salah. Det kan möjligtvis vara liksom en okej satsning senare på säsongen när Liverpool har riktigt bra matcher. Att chansa att gå utan Haaland, hoppas att man med ett riktigt, riktigt starkt bygge i övrigt kan liksom käka de poängen som andra får på Haaland med övriga gubbar. Men just nu tycker jag inte att det är läge. Men det är min del på det. Adam Flink har 2 free transfers men planerar att bara använda ett av dem och då göra Jota till Kudus eller Bowen eller Wang. Skulle jag dra min andra free transfer skulle det bli Darwin till Solanke, men jag ser inte riktigt uppsida med det bytet då de möter City och det känns som en 2-poängare. Vad tycker ni, göra det bytet till denna omgång eller spara ett byte och ha 2 till nästa?
Det är ju i princip exakt samma läge som jag sitter i, det är bara att jag överväger Luis istället där mot Jota. Men uppsidan som jag ser det med att faktiskt trycka in Solanke, det är ju att även om det är en dålig match så har han en match till skillnad från Darwin Nunez. Och vi var inne på det, i ett bygge så alla har sina svaga länkar i ett bygge. Det finns i princip noll och ingen som sitter med bara bra spelare i hela bygget. Utan det kommer alltid, och även om du gör det så kommer det ändå finnas en risk för rotation när det är så här tätt matchande. Eller skada in på uppen, you name it. Du kan sitta där och se det en eller två gubbar som försvinner en timme innan matchstart. Och då är det klart, då är det ju ändå trevligare att sitta med en gubbe som har match. Som åtminstone borde kunna få 2 poäng eller ha chans på mer poäng snarare än någon som bara sitter och tickar 0 poäng. Det är ju det som talar för att trycka av det. Och ytterligare också kanske är att en Solanke är en sån spelare som du kommer att vilja ha 27-28.
Ja. Jag tycker det beror på vad han har för bänk. Får han ihop 11 spelare utan att göra standard fria byte, ja men då är det väl en sak. Då kan det vara rätt nice, men annars, och sen som sagt, jag känner så här, en spelare som Solanke som är på straffar, det går aldrig att räkna hem en blank för en sån spelare. Han sitter i en tuff match. Skulle jag liksom vara helt chockad och liksom, ja, men få hjärtinfarkt och inte kunna podda nästa vecka om Solanke skulle komma iväg med en kasse mot City? Absolut inte. Så att, nej, alltså Får du inte ihop fullt lag, då ser jag ingen anledning att du ska spara din free transfer. Gör Darwin inte Solanke. Så har du redan gjort det bytet. Du kommer vilja göra det i alla fall sen.
Med all sannolikhet, ja.
Yes, vi får lite smicker från vårt grannland i väst, från Odd-Arne Högset som gillar podden och tycker vi gör ett bra jobb. Han vill ha vår syn kring Hudson-Odoi från Nottingham Forest. Han har fått väldigt mycket poäng men inte nämnt i någon podcast eller några som pratar FBL. Dessutom har han troligtvis match i Game Week 29 och spelar i 26an.
Ja, troligtvis kanske match. 50-50 skulle jag säga.
Nej. 60-40 vill jag ändå ha till United där.
Ja, okej då. men Hudson-Odoi, ja, kanske att han har börjat se lite bättre ut på slutet här nu. Det är väl ingen favoritspelare för egen del. Det är såna här spelare som många experter liksom gärna vill påpeka att de trodde mycket på när han var ung och jada. Men jag vet inte, för egen del tycker jag att det är för lite slutprodukt. Och är det någonting som vi gillar i FPL så är det ju slutprodukt. Jag vet inte, det är också ganska tuffa matcher här nu fram. Egentligen fram tills den planerade i 29an, och blir den en blank, ja, men då är det ju ett katastrofschema fram tills dess. Så att, ingen jag kollar mot så här nu. Sen vänder ju schemat där, och skulle det visa sig att det blir match i 29an, ja, men då är det ju fint schema 29, 30, 31. Och kan han hålla i lite poängform tills dess, ja, men då ska jag inte utesluta att han blir ett alternativ. Men känslan är att det är fel läge för egen del just nu i alla fall.
Nej, han har fått fin utdelning, absolut. Ja. Det är 10 poäng mot Bournemouth för 23, 9 poäng mot Newcastle och 11 poäng mot West Ham nu i 25. Mm. Och liksom bra poäng, men det man ska säga är hans 10 poäng i Game Week 23, det är med en expected goal involvement på 0,04. En rejäl överprestation alltså. Ja. Hans 9 poäng mot Newcastle i Game Week 24, det är en med expected goal involvement siffra på 0,07. Ja. Sen mot West Ham har han 0,65 då, men fortsatt en rejäl överleverans. Tror jag att det kommer hålla i sig? Nej, det tror jag inte. Speciellt inte när man ska upp mot, som du är inne på, Liverpool i Game Week 27, Brighton i 28, Villa här nu i 26. Så det är väl anledningen till att han inte har pratats upp så mycket. Jag skulle jättegärna vilja resa i tiden då och plocka in honom för de här 23, 24, 25 där han har överlevererat sina siffror. Men det kan jag inte göra, och de poängen kan jag inte komma åt. Och jag tror inte att han kommer ta de poängen framåt. Så det är väl svaret på det, Odd-Arne. Men vill du gå dit, kör. Jag kan väl tycka att kolla först nu. Behöver inte trycka innanför Game Week 26. Utan är det så att vi inför 27an vet att han har match 29. Men då är det en spelare man kanske kan kolla mot. Kanske inte få ta in att 27an mot Liverpool. Men därefter. Så. Om man dessutom fortsätter leverera fint. Och fortsätter få mycket speltid.
Mm.
Niklas Andersson undrar vilka lag som man redan nu vet har match i Game Week 29, och det är ju, som vi har varit inne på, Burnley mot Brentford, det är Fulham mot Spurs, det är West Ham mot Villa. Det är de vi helt säkert vet, och sen så är det ju antingen United, Sheffield United eller Luton, Nottingham Forest som med största sannolikhet ska spelas också.
Mm. Ja, det är väl om City går och torskar mot Luton där.
Men, precis, det är till den emot. Då ska City torska mot Luton, och dessutom så ska United vinna, blir det va? Mot Forest. Så att det ser jag som otroligt. Men så att någon av de matcherna ska väl också kliva in. Och sen kan det komma fler, men de vi helt säkert vet, det är de tre jag nämnde där, så 6 lag.
Och tycker man att det där, hur var det nu då? Har man Twitter eller X, gå in och kolla på Ben Krellins, ett av hans senaste inlägg på Twitter där, så har han uppdaterat sitt spreadsheet med hans egna procentuella bedömning. Den kan man ju tycka vad man vill om, men framförallt så finns det väldigt tydligt att det här blir en blank om det här laget vinner över det här laget. Så det är väldigt tacksamt att göra det överskådligt och se, du ser vilka matcher som är givna och vilka matcher som är troliga och sådär.
Vi kan också väva in sista frågan i det från Emil Bergelin. Han undrar vilka lag vi tror blankar i Game Week 34. Och jag skulle säga att det är lite för tidigt att säga eftersom att det handlar om FA Cup-matcherna. Så att när Game Week 26 är avklarad och vi liksom kan se hur nästa omgång ser ut, då kommer vi kunna bygga en bättre uppfattning. Men sen är det ju egentligen efter Game Week 29 som vi vet hur det kommer se ut. Mm. Behöver inte nödvändigtvis vara jättemånga blanks i 29 beroende på hur det går i matcherna. Mm. Problemet är väl att det riskerar att vara några av de bättre lagen. Precis som nu här i 25an så var det inte jättemånga dubblar. Men det som var den stora grejen var att det var Liverpool och City exempelvis som hade dubblarna. Ja. Och att det kan vara något motsvarande där i 34an som gör att det liksom kan ställa till det lite om man kommer dit.
Mm.
Dessutom det som är fint med free hit i 34 är ju att det kanske är någon blank, men sen så är det andra lag som man kanske inte kommer ha så mycket spelare ifrån som kan ha okej dubblade.
Mm.
Bra! Med det så önskar vi ett stort tack för att ni lyssnar på podden och vi är tillbaka om en vecka igen och fokuserar på Game Week 27. Vi ska väl fortsätta snacka chips, gissar jag. Ha det så bra tills dess och hej då!
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.